Det här är Sydsvenskan.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 322. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap i studion av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Goddag, hej hej.
Hej hej, hej hej hej.
I det här avsnittet ska vi avhandla Malmö FFs seger mot Halmstad, den åttonde raka i Allsvenskans inledning, och blicka framåt de två matcher som av allt att döma kan bli väldigt betydelsefulla för utgången av Allsvenskan 2023. Nämligen MFF Häcken på söndag och Elfsborg MFF en vecka senare. Och då kanske inte så mycket Elfsborg när jag tänker efter. Mest MFF Häcken. Och bland frågorna som Fredrik och Max ska försöka besvara den här veckan så finns dessa. Varför fortsätter MFF att vinna? Vad betyder egentligen relationism? Och vilka försvarsspelare kan Henrik Rydström egentligen räkna med mot Häcken?
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Trots att Halmstad hade ett helt avslut mot MFF-målet så fick MFF fick hemmalaget inte med sig några poäng mot Malmö. Och jag tänker att vi börjar där, Max. Varför vann MFF den här matchen trots allt?
De gjorde mål. Nej.
Ja, det är sant.
Jag skulle vilja säga så här att jag tycker att man naturligtvis så tröttade man ut Halmstad i någon mån med sitt spel, även om jag tyckte det var ganska långsamt den här gången länge. Men jag tycker att man vann matchen tack vare att man sista kvarten skruvade upp tempo, intensitet och kanske lyckades med ett par byten då också. På något sätt så var det precis som att det blev mer det MFF som vi har lärt oss tycka väldigt mycket om den här våren än vad det var tidigare i matchen.
Det är ju, man slutar ju aldrig försöka, man slår ju aldrig av på takten utan snarare skruvar man upp den och sen har man ju en bänk som andra lag i Allsvenskan kan drömma om. Det är ju bara att titta på målet. Stefano Vecchia rycker förbi, spelar in bollen, det är Sören Räck som hoppar över bollen och det är Patriot Seidu som stänker in den med vänstern. Det är ju
inhoppar. Ett ruskigt bra avslut alltså.
Ja, och bollen studsar också upp lite innan. Kanske var tursamt att den gjorde det, men det betyder ju på att man har kontroll över skottrörelsen, att man kan hantera det där så att det inte liksom man träffar och skjuter ner bollen i Nissan eller något sånt där. Eller en liten kul detalj med målet tycker jag är att det hela börjar ju med att MFF får en frispark som Anders Christiansen spelar till Busanello som skickar den vidare då till Stefano Vecchia. Det är ju att de flesta andra allsvenska lagen, vågar jag ändå påstå, hade ju väntat några sekunder, samlat laget och lyft in mittbackar och hela rasket i straffområdet och skickat in en boll och gått på liksom nickavslut. Men där MFF spelar igång den bollen snabbt och det är nog inte så många som gör det i 95. Det tyder ju ändå på ett självförtroende och att man liksom ser möjligheten att luckra upp Halmstad även där det borde vara supertätt så här sent på matchen.
Jag tycker själva avslutet som Fredrik är inne på var väldigt spännande därför att framförallt i MFF-sammanhang tycker jag det är väldigt sällan man ser den typen av avslut som lyckas. Det är de som brukar hamna på 14 raden på läktaren som inte finns på Örensvall på kortsidan i och för sig.
Alltså det får man ju säga generellt i matchen att även om Halmstads spel bjöd ju inte in till så mycket men MFF kom ju inte alls till så många bra avslutningslägen som de har gjort i tidigare matcher. Det var lite mer skott utifrån, men de träffade ju faktiskt mål.
Inte Peña.
Nej, inte Peña, men många andra träffade mål. Sen blev det aldrig farligt. Det var ganska mitt på målvakten som kunde rädda utan större bekymmer. Men det var ändå mer välriktat, vill jag påstå, generellt än vad vi har sett vissa tidigare säsonger.
Och det är möjligt att det också har med självförtroende att göra, att man känner att man har flytet, liksom att man får större självförtroende även i de aktionerna. Ibland har det ju varit lite, framförallt i fjol var det ju lite stressat liksom.
Toivonen-effekten.
Skulle kunna vara det.
Ja, men Halmstad gör ju, när man ser dem spela på Örjans vall mot toppmotstånd så, och mot MFF då senast i synnerhet, så märker man ju varför de, på vilket sätt de har tagit sina poäng och att de har lyckats ta poäng i de här matcherna. Det som skiljer, där är det ju det ser ganska mycket likt. Man har liksom en fördel av planen som är, ja, men så är svårspelad och hård. Man är väldigt skicklig på att ligga rätt defensivt och göra det svårt för motståndarna på alla möjliga vis. Men det som MFF gör, som inte AIK, Djurgården eller Häcken lyckades med, var ju faktiskt att stänga ner Halmstad helt och fullt. Halmstad, det var ju Henrik Rydström inne på innan matchen, att det är allsvenskans bästa kontringslag. Det visar man ju ingenting om mot MFF.
Nej, det var ju så, det var ett enda tillfälle.
Som det... Och det blir, alltså en sån match, det blir ju alltid något tillfälle. Det är ju nästan unikt att man inte får någon halvöppen möjlighet. Där gjorde det Johan Dahlin en väldigt bra räddning för övrigt.
Sant.
Och sen så är ju MFF, det är, liksom, det är ju någonting att kanske ta med sig och analysera. För man kommer ju spela den här matchen fler gånger den här säsongen, får man väl gissa då, i och med att nu tycker väl motståndartränare att man liksom känner igen ett sätt att spela på som MFF har problem med. Men det var liksom kanske inte riktigt så energifyllt som man har vant MFF att se. Det hände kanske lite där framme också. Det var lite som, jag fick lite så BP-vibbar där, att man försökte hitta Isak Gestelin på olika sätt men aldrig riktigt lyckades med det. Och sen så, ja, så blev det inte så mycket
mer. Men finns det något annat lag i Allsvenskan som kan spela det försvarsspelet som Halmstad visar upp?
Mjällby, tror jag.
Ja, precis. Mjällby. Jag skulle även kunna tänka mig att AIK kan göra det, men där finns det ju andra saker att väga in, som att kan AIK liksom, alltså de kan ju rent teoretiskt göra det, men kan AIK gå med på att liksom uppträda på det viset på hemmaplan?
Men om man ska titta vidare där, så jag vet inte om jag föregriper frågorna, om det gör jag kanske inte, men om man tittar på första halvlek så satt jag i soffan där hemma och var lite smågrinig på den här extrema överbelastningen på vänsterkanten. Alltså det är svårt att göra mål om det är fem spelare som spelar trianglar ute på kanten. Det blir inte så många kvar då. Jag tyckte man låste sig i någon sorts... Och det jag gillar med årets MFF, det är ju fantasin och att man skiftar mycket. Men det var precis som att det blev en väldig låsning, att man skulle fram där till varje pris. Och, det innebar att det var bara en, två gubbar in i straffområdet som stod och tittade på när fem man lirade trianglar ut på kanten.
Tycker jag att de kom ju fram ganska ofta, men det var ju bekymrat det att det var inte så mycket folk i straffområdet.
Nej.
Eller inte så mycket MFF-spelare. Det var väldigt mycket Halmstad-spelare.
Och jag tror på en variation, att du liksom ändå skiftar mer. Och, en styrka den här våren har ju varit att utöver det här fina, korta, snabba passningsspelet, att man har liksom skiftat sida väldigt snabbt.
MFF fick ju verkligen kämpa för den här segern. Och spelet flöt inte som tidigare, som ni har varit inne på. Fredrik, är det någon spelare specifikt som liksom som gör sig sämre i den här typen av matcher, tycker du?
Ja, alltså jag tycker ju ofta i den här typen av matcher när man liksom plockar bort Isak Gestelin helt ur matchen, så får ju, alltså han gör ju mycket i det tysta, han drar ju på sig uppvaktning så att säga, men han får ju det tufft. Han hade ju det tufft mot BP också. Okej, det är konstigt att säga så då när han gör två mål till slut, men det var ju snarare att BP inte orkade mer när MFF återigen kastar in på slutet då. Men där får man ju, där lyckas man ju inte riktigt hitta rätt med honom, och där satt man ju återigen och tänkte så här, undrar om det finns ett större spel. Nu har ju MFF inte så mycket valmöjligheter där inne, men man liksom lurar på, tänk om man hade spelat med Stefan Vecka där inne som någon slags falsk nia istället. Hur hade det funkat mot den här typen av motstånd? Liksom? Det har varit spännande att få se någon gång, tycker jag.
Kommer vi att få se det någon gång?
Ja, men säg att MFF värvar hem Saman Ghoddos. Nu har ju det liksom börjat viskas igen här om honom. Han har ju brutit med Brentford. Han kommer ju inte vara kvar där efter denna säsongen. Vilket ju är rimligt eftersom han knappt får spela. Och då blir det ju, seglar det upp igen. Att han kanske återvänder. Men på ner att han spelar där istället. Det kanske, man kanske, just den här typen av matcher kanske man kan få något mer utav. Utan att ta någonting ifrån Isak Gestelin som har gjort en fantastisk säsong och är en väldigt, väldigt bra spelare. Liksom.
Måltorkan börjar bli lång nu.
Ja, han är slut.
Kraven är hårda.
Ja. MFF gjorde ju som bekant 3 mål i första halvlek mot såväl Hammarby som Varberg och AIK. 3 bekväma segrar som togs på ett sätt som ni båda har efterlyst under många år egentligen. Men vad är viktigast? Är det att kunna avgöra en match på 11 minuter eller är det att kunna avgöra en match i 96 minuter?
Mycket filosofisk fråga.
Ja.
Jag tror faktiskt att på sikt och för lagets eget mående är det nu kanske ändå bäst att kunna avgöra tidigt så att säga. Sen tror jag att såna här matcher, enstaka såna här matcher kan vara väldigt viktiga. Sättet som Malmö avgör denna på med ett så pass, vad ska vi säga, alltså ett fantastiskt fint fotbollsmål tror jag kan betyda mycket. Liksom hade det varit mer bara en stökig kamp efter en hörna och någon hade styrt in den i eget mål eller någonting, då får du inte samma boost, men jag tror att du får ett lyft av det här. Men som sagt, på sikt så tror jag att MFFs modiga spel mår bättre av om man kan avgöra matcher tidigare.
Kombinationen av det, jag håller med om det, men just kombinationen bygger ju en vinnarkultur liksom. Tar man en tidig ledning så försvarar man den utan att slå på takten, och är det tätt och det är målfattigt och chansfattigt så öser man på utan rädsla för att släppa in något åt andra hållet så att säga. Så att, alltså kombinationen där gör ju att MFF känner att oavsett vad man än ställs inför så kan man lösa det på något sätt.
Sen tror jag också kanske någonstans var det lättare för MFF att jobba den här sista kvarten med vetskapen att man hade 7 raka segrar i ryggen. Man visste liksom att det var ingen katastrof om man tappar poäng. Det behöver inte bli en desperat jakt på mål. För dem, det är väl någonting MFF har inte varit så bra på kanske många gånger, just den där, på senare år, den där desperata jakten på att jaga ett mål. Sen vet jag visst att man har avgjort matcher sent, men inte, liksom inte det där. Ja, som vissa andra klubbar som för några år sedan Göteborg var mästare på att göra mål i 89:e minuten.
Rydström har ju tidigare under säsongen pratat om vikten av det sena avgörandet i Luleå och vändningen mot Degerfors, båda i kuppen då. Två vinster, två faktum som man kanske ändå har ryckt lite åt axlarna, med ryckt på axlarna åt. Låg det mer i detta, så att säga? Har Rydström rätt när han har tagit fram de matcherna som någon sorts positiva exempel att bygga vidare på?
Ja, alltså liksom det kan ju inte ingå i en taktik att man ska ligga under och vända med sista matchen.
Men liksom just det här att han framhävde ändå betydelsen av att de avgjorde sent borta mot Luleå. Mm. Vilket det kändes som ett inte som en jättebedrift liksom. Så.
Nej, men det är väl det. Man bygger den här känslan av att man kan lösa det i slutändan liksom. Sen får ju den inte bli någon slags falsk säkerhet då, att det löser sig oavsett på slutet. Men det handlar väl om att man, den här kollektiva styrkan.
Lite grann ett klassiskt exempel på positivism. Att det ska lyfta laget och man ska vända även det negativa till något positivt. Jag minns inte mycket av de här cupmatcherna med någon större glädje, måste jag säga.
Nej, det var därför jag tyckte det var värt att ta upp det lite.
Det var nog mer mot Degerfors hemma där det var mer den känslan liksom, att det var en lite som mot Halmstad nu kanske.
Ja, det som kanske framförallt föddes där i matchen mot Degerfors var den här symbiosen med publiken som liksom.
Men det var lustigt att säga det, för jag tänkte precis på det, för att jag kommer ihåg när det var väl Cornelius som gjorde mål där. Mm. Och liksom den reaktionen som det blev nu, och att det här målet som Seydou gjorde kom mot klacken. Det hände någonting där i hela det firandet därefter som jag tror kanske är väl så viktigt som poängen nästan.
Fredrik, jag ville fråga, du var inne på det för en liten stund sedan. Jag borde kanske ha ställt frågan då, men jag gör det nu istället. Det här att MFF lyckades stänga ner Halmstads kontringsspel helt och hållet. Vad beror det på? Eller vad var det som MFF gjorde som de andra storlagen så att säga inte har lyckats med?
Just, jag tror att liksom, det finns någon slags ettrighet där, att man ger inte HBK chansen att slå den där tidiga bollen, utan man har spelare som är där och stör den uppspelsvägen, och sen har man kloka mittbackar också som ligger rätt och är löpstarka, och tycker jag även man, det, liksom, man, det visar ju att det finns någon slags strukturell förberedelse att man ändå kan hantera det ganska bra trots att båda mittbackarna måste bryta i andra halvlek.
Är det inte så att också att Peña har en väldig förmåga att vara på rätt ställe och bryta passningar. Mm. Och Hugo Larsson, han springer så fort så att han hinner dit.
Ja, och också liksom att man har ett hemmalag som är rätt trötta när man väl får bollen. Man ska ju också ha ha energin till att kontra. Så ja, och sen handlar det ju förstås också lite om tillfälligheter. Den kontringen som Halmstad faktiskt får där, att den kan ju mycket väl sitta. Mm.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så han är död. Så vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Relationism blev helgens mest överanvända fotbollsord.
Eller så är det att det har varit underanvänt fram till i helgen.
Vad innebär det, Fredrik?
Ja, jag har skrivit en avhandling i detta nu då inför det här
avsnittet. Vi kan bara luta oss tillbaka nu,
ja,
Max.
Precis, ni får avbryta mig om man hör om ni somnar, hoppas jag. Jag får peta på er med någon käpp eller sådär. Nej, men det här är någonting som fascinerar mig ganska mycket. Det blir liksom, vad ska man säga, det är som en taktisk mini-revolution som lite gör att man kan kastar om sättet som man ser på uppställningen inom fotbollen. Man kan ju märkt på Rydström att han inte så har varit så här jättesugen på att prata om vem som spelar högerforward och nu finns det ingen plats för den spelaren som alltid spelar så där, utan det handlar liksom, ja visst, vi kan börja så här, men sen så händer någonting annat sen under matchen. Det kanske liksom inte är riktigt värt att prata om så här 4-4-2 eller 4-2-3-1 och sånt där. Men det har skrivits en rad texter om detta på senare tid. Kanske framförallt då efter att Argentina gick och vann VM, som spelade lite på det här viset. Det är ett uttrycket relationism myntades av skotten Jamie Hamilton, och det fick ju sin svenska explosion i helgen. Vi hade en text om saken på Sydsvenskan, skriven av DNs Malena Johansson. Fotboll Skånes Jonas Hansson hade en jätteläsvärd intervju med Jamie Hamilton, och i Discovery pratar man ju om det både innan och efter matchen, framförallt Nordin Gerzic som tog upp det med Henrik Rydström. Och man kan väl säga då att det finns väl egentligen ingen gjuten definition av vad relationism är för någonting, men om man tittar på framförallt Fluminense i Brasilien, vilket man inte gör så jätteofta.
Men det var länge sedan jag såg dem.
Ja, för jag känner att jag också gjorde det.
Det har blivit flummet.
Ja, precis. Nej, men att de står väl som det mest lysande exempel på ett lag som spelar på det här viset. Men det finns också Benfica och så, som nämnt, Argentina och så MFF då. Och det är liksom som att Henrik Rydström har liksom hintat lite om det här under försäsongen, utan att kanske säga själva ordet relationism så väldigt många gånger.
Det hedrar honom.
Ja, men han har pratat om till exempel strukturerad skolgårdsfotboll. Och när Nassi pratade i en intervju med Sydsvenskan om den lilla formen, det låter nästan som något där kinesiskt kommunistiskt projekt från 60-talet. Men att ingen ska vara ensam ute på plan. Och AC har pratat om att sättet MFF vill spela är det svåraste inom fotbollen. Och Rydström sa nyligen, när han pratade apropå Hugo Larsson, varför det har gått bra för honom, så sa han att de har något som heter traveling together, då att man ska, allting på plan ska haka i varandra. Och det man vill uppnå då, och det är ju lite det som Max var inne på tidigare, det här med att alla MFF-spelare var över på vänsterkanten. Att man ska överbelasta på ställen och liksom, man ska ha så många alternativ när man är där ute att man ska kunna spela sig ur, snarare än att man ska stå enligt en speciell formation och där alla, varje väg där man ska ha några givna spelvägar, utan det ska, man vill uppnå spontanitet, en variation, och det är lite det som vi har sett av MFF när de har varit som bäst, kanske framförallt i första halvlek mot AIK, när man känner att det liksom inte går att få stopp på dem eller att definiera vad MFF är för någonting, och motståndaren har ju svårt för det. Vad är det för typ av lag vi möter? Vem spelar var? Och spelarna ska tänka, där finns en yta där bollen kan hamna eller där jag är fri. Dit springer jag. Och man ska inte, liksom inte känna att nej, det här är min yta här centralt på mittfältet. Det är här jag ska vara, jag ska inte lämna den. Så det kan ju vara då att många spelare hamnar på samma plats. Ofta är de som nu mot Halmstad då, över till vänster, och så ligger någon kvar till höger själv, sig då, som ska liksom ha den kanten lite för sig själv, och det gör ju att man blir sårbar för kontringar, men det löste ju MFF, har löst det bra då. Och det, Theodor Olsson i den här intervjun i Sydsvenskan då har ju beskrivit matcherna som ett vernissage, att man visar upp spelet som ett konstverk man målat på under veckan. Det låter lite norrlingskt nästan, men det kan vara saknas här. Men att det är att liksom publiken ska känna någonting vid vad man ser, och jag tycker det är faktiskt sympatiskt, och jag tycker att det kanske framförallt är någonting vi behöver, och just dessa dagar då allting är så här standardiserat och det ska mätas och det är algoritmer styr alla val vi gör, och här, det här är ju någonting annat, och det är också något för spelarna att älska, och man kan gå tillbaka till sig själv, vilka är de roligaste fotbollsstunderna man har haft, ja, men det kanske var på skolgården när det bara handlar om att man ville ha bollen och man gjorde sig hela tiden spelbar och skrek, passa mig, passa mig, passa mig. Alltså det finns något, ja, det är liksom ta tillbaka fotbollen från det här väldigt styrda, strukturerade, och det är ju älskvärt då. Sen, och då kommer man in på motsatsen till relationism, som är positionism, och det är väl egentligen den fotbollen vi lärt känna de senaste åren då, och man ska vara strukturerad, stå rätt och dra isär motståndarna, och den liksom mest, vad ska man säga, den mest lysande framträdande där är väl kanske Pep Guardiola egentligen, och även Jürgen Klopp. Sen så finns det kanske lite mer träigare varianterna av oppositionism, och det står väl då Jan Andersson för med ett 4-4-2. Nu ska vi inte dra liksom, nu blåser ju vindarna åt det hållet då liksom, men just nu står ju han för den här lite gamla skolans fotboll där man, ja, vi har vårt 4-4-2, vi förlitar oss på ett gäng invanda anfallsmönster. Man liksom, jag vet inte om det var här i MFF eller vem det är som har pratat om det. Jag vet inte om det faktiskt är Roy Hodgson som har pratat om det, att man har 3-4 övningar på en träning. Så här anfaller vi, och det här ska spelarna känna igen. Och så kan man liksom per muskelminne bara plocka fram det under matcherna. Så här anfaller vi. Och freeze-framar man ett så här positionismlag, så är det ganska tydligt att man kan se formation. Jaha, de spelar 4-4-2 eller de spelar 4-3-3. Spelarna liksom står ganska mycket som de ska vara. Och där är ju också tränarens röst blir ganska viktig där. Och det gör ju också att de som har lyckats med det här systemet, positionismen då, blir lite guru stämpel på dem. Alltså kulten kring Pep Guardiola är ju fascinerande. Sen så relationism är ju, det är liksom en lyx förunnad de allra bästa egentligen. Eller än så länge är det ju i alla fall så, för det är ju väldigt svårt spelsätt, och det ställer ju oerhörda krav på spelarna. Dels fysiskt, du ska orka springa, ha tekniken, och du ska ha spelsinnet. Och du ska också liksom vara ganska smart. Du ska lära dig att ta till det här och känna igen de här, eller de här, ja, och skapa de här relationerna och förstå hur det funkar. Men det är ju ganska speciellt att Rydström lyckades så bra med Kalmar, som är ändå en ganska begränsat spelarmaterial, även om man hade många bra spelare där också. Men det var ju inte kanske en trupp som kunde jämföras med Malmö FFs i fjol egentligen. Det kanske inte har hyllats nog för det egentligen.
Det känns ju som liksom ett år där MFF bara har allsvenskan att tänka på, så känns det ju som ett gynnsamt läge att, så att säga, implementera detta. Men hur skulle det här yttra sig i ett europeiskt gruppspel?
Ja, men det är det som man tänker. Sårbarheten är ju framförallt för kontringar. Och man tänker att om MFF ska ut och spela en tuff kvalmatch i Europa mot ett motstånd som är väldigt namnkunnigt, som inte finns kvalitativt i allsvenskan att jämföra med, då är det ju lite risk att man i alla fall i det här skedet blir sönderlästa och sönderkontrade och eller liksom bara helt enkelt avväpnade. Och det är ju därför man kan se det liksom som att ett reglage där positionism är på ena sidan och relationism är på andra sidan. Man får dra i det här reglaget fram och tillbaka lite grann. Och MFF är ju inte 100% relationism under Henrik Rydström, men man är väl i början på en resa och om man tittar på försvarsspelet så finns det ju mycket som finns kvar där från hur MFF försvarades under Tomasson och så vidare. Och när man anfaller, det är ju inte allt, det är inte så extremt som det gärna vill målas upp liksom. Och det är alltid svårt och vilken kraft man ska tillskriva det här spelsystemet. Och om ett år så sitter vi här och pratar om en ny term som är det nya svarta, så att säga. Det går i mode i detta, men just detta känns speciellt, inte minst ur liksom ett filosofiskt perspektiv, för man får tänka om här. Och det, jag tycker att så som MFF har spelat hittills har fått dem att bli det laget som jag och vi har suttit här och efterlyst ganska länge. Att vara så dominanta. Att man liksom, man styr matchen och man vinner dem stort. Dumt att MFF inte kunde göra det mot Halmstad då, för det hade stärkt tesen ytterligare. Men det finns ju alltid en motståndare att ta hänsyn till också. Men jag tycker att MFF har tagit ett jäkligt häftigt avstamp med Rydström. Det ska bli spännande att se vad man tar vägen med detta, och det ska också bli väldigt spännande att se vad som händer nästa år när man ska ut i Europa. För det vågar jag slå fast nu, att man kommer få kvala till Europa.
Vågat.
Ja, visst är det.
Ja. Vill du säga något?
Nej, jag bara mycket, mycket kort. I så fall tänker jag bara att just Europa-tanken funderar jag kring, för att mot bra lag, om du kommer in i ett gruppspel, så kan MFF glömma att de har bollen så mycket. Så att det blir nästa utmaning att hitta. Att man måste ha något alternativspel egentligen också.
Det har inte gått lysande i de senaste gruppspelen.
Nej,
om
nej,
man säger.
Nej, och det finns ju också, man kan ta ett exempel på Rydström. Nu blir det ett dåligt exempel, för jag kan faktiskt inte komma ihåg om det var Djurgården eller Hammarby man mötte. Jag för mig att det var Hammarby med Kalmar i fjol uppe på Tele2, där man gör en väldigt bra, spännande match. Men får ändå stryk ganska mycket eftersom Hammarby kontrar sönder Kalmar till slut, trots att Kalmar står för ett spännande spel och får lyckas rätt bra med sin taktik. Men man blir straffade liksom, för att man... Ja, man kan ju säga lite naiva kanske, och jag tycker att visst, vi kan ta Europa som hur kommer det stå sig där, men vi kan ju även bara ta de här två matcherna som kommer nu, Häcken hemma och Elfsborg borta. Hur står det sig där? Jag tycker kanske inte riktigt att MFF har fått det där supertuffa testet i Allsvenskan än. Det enda sättet är som det verkligen har ställts på hårt prov på, men då var man ju tidigare skede, det var Djurgården borta i kuppen. Där funkade det jättebra i en halvlek, i andra halvleken fungerade det inte alls.
Sen tänker jag på, vi pratat om lite udda tränarprofiler. Norling, han flaxade förbi, och Henrik Rydström är också en person som uttrycker sig, men han uttrycker sig ändå lite tydligare, för jag tänker det han gör nu. Jag undrar om inte Jon Dahl Thomas, som var lite föregångaren och lite inne på det här, kommer ni ihåg, han tjatade om sina spelprinciper. Men han hade ju väldigt svårt, eller om han inte ville, att egentligen förklara exakt vad han menade på något sätt. Det blev liksom bara ett mantra som liksom inte riktigt ledde någonstans, och jag tyckte det blev inte alls lika tydligt på planen heller vad han ville som det syns vad Rydström vill.
Mm. Ja, men det är också något som Anders Christiansen har tagit upp, att när han får säga vilket spelsätt som han tycker det påminner mest om som MFF spelar nu, så tycker han att han känner igen många av idéerna från Tomasson. Men medan Rydström är nog, får man säga, lite mer extrem.
Extrem och lite tydligare på något sätt.
Den stora skillnaden där är att Jon Dahl Tomasson ville ju inte att spelarna skulle driva bollen. Han ville att de ska ta... han är ju den holländska skolan på det viset. Ta emot den spelaren vidare. Liksom. Det måste röra sig fort. Medan liksom MFF under Rydström kan vända om och starta om och spela kort och vara lite mer omständig, om vi får säga så.
Men så, det är ju en tydlig skillnad, upplever jag det så här utifrån ändå, att Rydström är ju mycket mer sugen på att prata om detta och förklara än vad Tomasson var.
Tomasson var ju en liten musla på sitt sätt.
Där kändes det lite mer som att vi som vet, vi vet. Ja. Ni andra får lista ut det själva.
Exakt, så var det nu.
Men det säger ju också någonting om, alltså dels så det är ju bra för Rydström att prata om det här också, om man får vara supersynisk nu så bygger han ju en liten kult kring sig själv som en av liksom de mest progressiva tränarna som finns. Och visst, det är han ju också till stor del. Det var ju förmodligen därför MFF valde honom, för att man lockades av just det här. Men det är också ett buzz kring Malmö FF. Alltså just det här relationismsnacket. Vi har ju verkligen tagit fyra här under helgen och det är ju jättemånga som pratar om det. Folk blir nyfikna och pratar på fotboll. Folk blir nyfikna på att gå och se Malmö FF spela och titta lite tydligare efter mönster i planen och sådär. Vad är det som försiggår här? Och titta, nu gör de sådär. Nu har de tiltat laget åt vänster och så vidare. Det här är ju precis vad man vill ha ut liksom.
Tror du att det så snacket går på läktaren?
Jag tror att Fredrik är lite för långt. Jag bara får säga kort, alltså, jag har en kompis som har ondgjort sig över MFF för att det har varit väldigt tråkigt att titta på dem under flera år egentligen. Men som nu, alltså han liksom hela tiden jämför gärna med internationell fotboll och så vidare och säger att det är mycket roligare. Men nu tycker han det är jätteroligt. Därför att det är det här sprudlande, spring i benen, mycket fantasi, det händer mycket. Jag tror någonstans alltså att många vanliga åskådare kommer kanske bara dit ungefär liksom, ja. I den glädjen så att säga. Den tror jag betyder jättemycket. Och egentligen har vi ju pratat mycket om det här egentligen också kanske, att vi har tyckt att det har kört fast och inte varit så underhållande. Och det, idrott är ju underhållning också.
Nej, det är häftigt att se, för det är liksom... Det har ju varit bra, det har varit segervisst tidigare, men det är det på ett lite annat sätt nu och vi har liksom, jag tycker vi har berört det här flera gånger liksom, men det börjar bli allt tydligare liksom vad det handlar om och sen har ju kanske MFF fortfarande inte gjort någon helgjuten match i 90 minuter. Det är delvis beroende på att man faktiskt inte behövt göra det heller, men man vill ju, eller vill och vill, men det hade ju varit spännande att se det här funka mot Häcken då, att liksom att man spelar det här spelet fullt ut och det funkar liksom.
Nu spinner det lite i min hjärna, man tänker just på att tränare bakåt i tiden så där, va? Så Harre, det var ju en tränare som, där man fick en ganska tydlig bild av hur han ville spela ganska snabbt och han pratade ju mycket om det. Tom Prahl till viss del också, det spelar ingen roll om man heter Afonso Alves, om man skulle jobba defensivt och saker och ting blev ganska tydliga. Och tittar man sen på ett par storhetsperioder, alltså 80-talet under Roy Hodgson och egentligen hela 70-talet oavsett tränare, så var det ju den här dominansen som jag tycker vi börjar se nu. Alltså att ett lag som liksom äger. Och det är ganska spännande, för jag minns konstigt nog 70-talet bättre än 80-talet, just det här att den här känslan av att det spelar ingen roll, de är bättre än motståndare. Men det är som Fredrik säger, nu kommer ju testen.
Det var det på 80-talet också fram till slutspelet.
Ja, det var därför blev det lite så. Men nu kommer ju testet och det kommer vi ju prata om naturligtvis, men när man får göra så stora förändringar defensivt mot bra lag som man tvingas göra nu, så kanske MFF tvingas tänka annorlunda också, det vet jag inte.
Det är också därför jag benämnde detta som en liten minirevolution, av respekt för den som Bob Houghton och kanske framför allt gjorde i MFF, där han förändrade ju det taktiska i grunden och sen så byggde Roy Hodgson vidare på det här, om vi får uttrycka oss väldigt generellt eller svepande liksom, vi sammanfattar, vad blir det, 15 år på några sekunder. Nej, men det är liksom, och det säger ju någonting om att ja, nu är det här som är inne då, relationismen, det som det handlar om och som hände på 70-talet och hände på 80-talet är att man bygger ett lag där det finns en gemensam idé och en gemensam strävan och att man har bra spelare liksom. Det är ju mer det handlar om, och jämför med vad som inte funkade förra året, så var det ju liksom, ja, det spretar åt alla håll, det var lite statiskt och ja.
Det är där, just där passar jämförelsen med Bob Houghton ganska bra, eftersom han kom ju till Malmö också efter ett år som liknade, eller två år egentligen, som liknade det MFF hade i fjol. Där han i princip med samma spelare, och där ser man vilken betydelse en tränare kan ha, men i princip med samma spelare förvandlar laget fullständigt på väldigt kort tid.
Finns det några andra fotbollsord som ni saknar? Jag skulle vilja hitta på. Jag har en liten lista här annars. Med sånt som man skulle kunna lansera som nya begrepp.
Jag saknar mest red line offside, men det är ju hockey.
Ja.
Jag är bara så trött på, jag är väl bara lite gammaldags där, men liksom det här med omställning istället för kontring. Jag har aldrig förstått varför det måste... Nej. Omställning låter bara omständigt.
Ett löp.
Ja. Alltså jag tänker så här, arena synkronicitet.
Ja, men det betyder att man blir rätt med publiken då,
ja, eller? Det är det som MFF nu har lite, är på väg att uppnå.
Jag trodde att vi skulle ha likadana gräsmattor överallt.
Ja, nej, det är nästa underlagskverulans.
Ja, precis. Alltså, gräsmattan på Friends Arena, det såg ut som någon slags lapptäcke. Alltså, det blir så här, kan man verkligen klaga på Hammarby och Djurgården för att de spelar på en skitmatta på Tele2 när man ser vad liksom AIK dras med på nationalarenan?
Men de gjorde till och med någon förklaring till det här, att de bytte ju den efter Beyoncé,
ja.
Och att det var något, det fick växtverk, höll jag på så här, gräset, så att det blev...
Jo, men alltså, jag som ju är ganska intresserad av golfbaneskötsel vet ju hur lång tid det tar för gräs att, som man rullar ut, att rota sig och sätta sig ordentligt. Det tar betydligt mer än en vecka för att det ska. Och det tänker jag, du måste ju ha några extra åtgärder här, och det måste ju också vara ett gräs som, tänker jag, det kan inte vara billigt. Nej. Att göra det. För jag vet inte hur många gånger per säsong som man byter ut.
Du gör det efter varje konsert.
Alltså det är ju, är det tur att Svenska Fotbollförbundet tar pengar.
Men jag vet inte, alltså, oavsett hur gräset ser ut på Friends, så Tele2 blir aldrig en bra jämförelse. Jag var ju uppe i Hällevik i fredags. Jag har aldrig sett så många skavsår som jag fick se på den träningen där uppe. De hade ju varit och spelat, och de la upp på sociala medier. De slatt sönder knäna fullständigt, eller benen. Och enligt Hasse Larsson, då i Mjällby som jag pratade med, så är ju både Djurgården och Hammarby har ju varit, jag vet inte om man har bytt där, eller om man funderar på att byta igen konstgräs, men de var ju tydligen i uppror, klubbarna där uppe.
Jag tycker inte det är mycket konstigt att man belägger med spelförbud där. Nej. Man kan inte få spela där.
Nej, det är intressant därför att en gräsmatta som är för dålig, och detta, den är ju farlig.
Men... Ja, men vad då ska man åka upp och dra på sig ett ordentligt köttsår, och så får man en infektion i det, då kan man ju bli borta länge. Alltså det någonstans får ju... Alltså, det är mycket man inte ska acceptera då som står i regelboken, men det här tycker man egentligen är okej. Och visst, det är ju ett extremt att säga att man ska flytta matchen, men varför inte? Jag tror att förbundet hade nog sett betydligt hårdare på det om det inte vore just Hammarby och Djurgården som spelar sina matcher där. Tänk om Värnamo hade haft en sån plan. Det här har man ju satt ner foten, liksom statuerat ett exempel.
Och Värnamo fick ju inte spela på sin gräsplan de första matcherna.
Nej, precis.
För att den ansågs för dålig. Så att
det är okej,
det är ansvarslöshet. Men... Jag håller med dig. Det här är en favorisering av Stockholmsklubbarna. Eller favorisering. Men man särbehandlar dem på ett sätt som är närmast fånigt, tycker jag.
Ja, det är genant för rikets största stad att man inte kan ha en bättre situation för sina fotbollsklubbar. Det är ett sånt enormt intresse kring dem. Att man inte kan få ut något bättre.
Som sagt, underlagskverulans.
Exakt. Ja, men om man tittar på Stockholms stadion. Okej, nu är det ju bara damlaget som spelar där en gång varannan vecka. Vad jag vet så pågår inga andra gräsaktiviteter där. Det är kanske någon som hystar ut en slägga där emellanåt när det är friidrottstävling. Men inte mer än så. Hur kan man ha en gräsmatta som är fin där? Men liksom söder om Slussen så går det inte liksom.
Ett annat uttryck, jag har två uttryck till. Ett ska jag ta för som kan gälla lite mer allmänt. Det är pågaputtighet. Det är till exempel...
Det är väldigt regionalt.
Ja, det är ju när en person, till exempel en tränare i Halmstad, är sur efter att hans lag haft ett avslut på hela matchen och motståndaren har ansträngt sig för att ta en snabb frispark på mitt plan på övertid och fått slå om den för att det gick för snabbt och ändå är sur på domaren för att hans spelare blivit undanknuffad.
Ja, denna gången rullar ju inte bollen i alla fall.
Alltså den kritiken är helt fullständigt orimlig. De fick ju slå om den.
Ja. Nej, men jag måste säga, okej. Nu, om folk lyssnar på den här, det tror jag inte de gör, om folk lyssnar på den här podden som kanske håller på andra lag. De kommer ju liksom säga att du håller på MFF, därför tycker du så. Men det tycker jag inte. Jag höll på att säga, det tycker jag inte därför. Det gör jag inte. Utan jag tycker, jag liksom vill se att man främjar anfallsfotboll. Och om ett lag på mittplan sätter igång bollen fort, så är det positivt. Och då ska det inte göra någonting att bollen rör sig sakta, sakta, sakta framåt. Det spelar ingen roll. Det är ju spelförståelse från domaren att bara låta spelet fortgå. Och där får ju liksom... Jag får ju till exempel AIK på då, som åkte på det här på stadion, och Halmstad igår då, om man nu ens kan skriva in det exemplet i samma, de får ju bara bli bättre på att försvara och vara vakna helt enkelt.
Offside dyslexi, Max.
Nu
äntligen. En öppning för dig.
Ja, faktiskt med blåta ögat så reagerade jag på alla tre tillfällena som Malmö FF blev avblåsta för. Men ni som lyssnar vet att jag gärna diskuterar VAR ibland, och jag tycker man måste göra det med utgångspunkt från vad som händer och sker på planen. Och det här blir ett väldigt, väldigt tydligt exempel. Där först och främst då, tre offside-avblåsningar är tydligt felaktiga. Någon mycket tydligare än någon annan, men det handlar inte om millimeter i något av fallen. Och där i ett av fallen, det är dessutom Malmö gör ett fullständigt regelrätt mål som inte är i närheten av offside. Alltså, någonstans så... Jag som idrottsvän som har vant mig vid att det finns teknologi i diverse idrotter kan ju inte annat tycka än att vi halkar efter, och det är inte bra att det blir så. Det är en slump att samma lag drabbas tre gånger. Det är fullständigt mänskligt att fela. Så att, jag tycker det är en tankeställare varje gång. Och i det svepet, även om du inte har offside att göra, så vill jag ta upp en situation till, och det är när Kasper Karlsson drar ner Sergio Peña. 100% att en VAR-bedömning hade gett rött kort direkt för den situationen. Det räcker att vi ser en repris. Så är det så långt ifrån spelets idé och den underhållningsvärde och allt det här som vi ska ha. Så att Andreas Ekberg, som jag tycker är en väldigt duktig domare, hade lite bekymmer stundtals faktiskt med att hålla ordning på det.
En sak som jag har börjat fundera på sista...
Är det här ord som finns? Eller har du kommit på dem?
Ja, nu finns de.
Ah, okay.
Men lite imponerande att du lyckas klura ut dem. Liksom.
Jag var imponerad, men jag har inte hört dem. Jag vågar inte säga någonting. Jag tänkte att jag har dålig koll här.
Men det står här fritt fram att använda dem.
Ja, men det kan mycket väl bli nästa text.
Men nej, en sak som jag har funderat på vad gäller just offsiden är ju att det kanske är... jag har ju... liksom genom åren inte talat mig varm för VAR. Men jag tänker att det här med offside-missarna kanske är en effekt av VAR ändå. Alltså att de assisterande domarna någonstans lite grann har vant sig vid att VAR finns. Och att man har blivit lite, alltså ja, skickligheten där är inte riktigt vad den har varit. På att se vad som
är
offside.
Många av de här, nu kan jag inte teamen, men Ekberg är ju internationell domare. Det är mycket möjligt att det var internationella linjedomare också som är vana vid VAR.
Men det är ju liksom bara, det här säger verkligen är ju inte alls på något sätt underbyggt. Det är bara en känsla jag har.
Mm. Och jag vet inte om det har byggts in, därför att Malmö FF har ju ändå spelat med VAR ganska många gånger. För en annan sak jag reagerade på vid Halmstad-matchen var att, vilket man kan tolka som positivt om man vill, men det var ingen som protesterade. Och spelare brukar ha haft vissa spelare har ju inte någon känsla alls för det, men andra har ju en rätt bra känsla för det. Och det var ju någon situation där det rörde sig om en meters skillnad liksom från offside. Och tidigare har ju spelare reagerat mer, men de liksom blir avtrubbade, de också som har spelat med VAR. Och jag vet inte, men oavsett, och det spelar återigen lite som Fredrik var inne på, det har ju inte med Malmö FF att göra, utan detta är en podd där vi diskuterar Malmö FF och vi tittar extra mycket på deras matcher. Hade det varit Halmstad som hade haft de här tre offsiden, eller det hade varit Djurgården mot Hammarby, så hade det varit precis lika intressant. För att det är väldigt, väldigt tydliga.
Men det blir ju, eftersom Malmö FF spelar det spelet de spelar i Allsvenskan, så blir det ju att de hamnar i de situationerna oftare än motståndarna generellt. Så det är kanske inte så konstigt att det ändå är där vi sitter och diskuterar. Ja. Men ni har inga tillägg till den här listan?
Nej, men det är precis. Nej, det borde man ju. Jag kände att jag Jag tog relationist-segmentet.
Ja, du drog ditt last där, det kan jag säga.
Sådana ord eller ordlekar brukar bara poppa upp i hjärnan liksom sådär i ett sammanhang. Men jag,
ja. Mitt sista är inhopparsynergi. Det är ju då liksom att det som också existerar i MFF nu att hela att avbytarna hela bänken är väldigt liksom med på den här vågen. Det går så himla bra så att man accepterar att sitta på bänken och när man kommer in så bidrar man liksom ofta kanske mer än vad man kunde förvänta på något sätt.
Med
Sirius mål som det
ser. Men det är nog mycket medgång också. Alltså att,
inhopparsynergi.
Inhopparmedgång. Nej, men alltså när det går så bra för laget så då hänger alla med. Det är inte läge att sitta och gnälla på bänken för att man bara får 3 minuters speltid. Kanske.
Nej, precis. Nej, dessutom har ju Rydström med tanke på hur framgångsrik han har varit i de flesta dragen liksom. Ja, men det är ju bara att titta på inhopparna. Jag skrev en krönika om det att han är inne i ett stim. Och det fick man ju vatten på sin kvarn med tanke på det här bytet han gör. Och han bygger ju upp ett kapital av liksom förtroende här. Att det går, även om det blir någon förlust och sådär. Så att ja, man får ändå någonstans ha respekt för hans idé och så. Men sen så är det ju vissa spelare vars situation i längden inte är optimal. Och det är kanske framför allt tänker jag på Mustafa Zeidan som är ändå en allsvensk spelare som skulle kunna gått in i de flesta lagen på övre halvan. Han kan ju inte vara helt utan speltid som han är nu och där undrar man ju hur det blir i den situationen. Det är ju inte Rydströms värvning så det kan ju hända att han inte riktigt tycker att Zeidan passar in i det sättet han vill spela fotboll på. Det måste ju finnas någon förklaring till för att han har ju nästan valt, om det behövs en tia, som när Christiansen var borta, då har han ju kört med Sören Rex där, eller Sebastian Anassi där, när han gjort skiften under matcher. Så att, ja, Zeidan har hamnat i kläm där. Och jag menar, med tanke på hur många klubbar i Allsvenskan det finns som skulle skrika efter den spelartypen, så ja, en flytt i sommaren är kanske inte omöjligt, om det nu inte blir någon drastisk förändring förstås.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Innan vi går vidare så tänkte jag också att vi skulle prata lite publik. Det var ju en härlig försommarkväll där på Örjans vall. Fullsatta läktare, vilket innebär över 10 000. Och det är inte, hör ju verkligen inte till vanligheterna i Halmstad.
Men när man ser Örjan så är det svårt att tänka att det går in till
det. Ja. Jag vet inte riktigt kortsidigt.
Ja. Ja. Men det var ju då drygt 3 000 av de här från Malmö. Och resultatet och avslutningen på matchen hjälpte såklart till. Men när såg man senast Malmö liksom ta över läktarna på bortaplan på det här?
Ja, det var väl i Varberg.
Ja.
Tråkigt svar kanske.
Jag upplevde det ändå starkare i den här matchen.
Mm. Ja, men det är nog så, det är hela vägen. Jag tyckte man, när man läste på sociala medier och sånt inför matchen att det var en match som dessutom inom ett lite rimligare korta avstånd och att liksom den här glädjen över att Malmö vinner och att sättet man vinner på har nog spritt sig upp på läktaren att efter pandemitrötthet och sen då någon säsong förvisso något SM-guld men samtidigt det är en 4-årssäsong som inte blir bra så är det nog något uppdämt behov.
Just Halmstad borta har ju traditionellt sett varit en match som väldigt många åker till. De har ofta legat mitt i sommaren och blivit lite av en sådär... MFF Support brukar ju highlighta någon bortamatch per säsong. Att man liksom, den här satsar vi lite extra på. De har hyrt något ställe i Halmstad inför matcher tidigare och haft lite, liksom lite klubbstuk där som uppladdning då, DJs och grejer. Nu var det väl inte så denna gången. Det hade man ju nästan kunnat göra med tanke på att det var sommarvärme då, men... just Halmstad brukar vara en sån match där det åker väldigt mycket MFF-supportrar. Men sen när man tänker försöka gå tillbaka till hitta andra matcher så, som inte är just Halmstad borta matcher, så är det, jag tänker Elfsborg borta när de säkrade guldet 2013 var ju en sån här invasionsmatch liksom, där man inte hade en hemmapublik som direkt brydde sig. Elfsborg hade ju inget speciellt att spela för då. Men annars är det ju ofta så här, ja, cupfinalen i Stockholm, ja, men där fanns det ju en stor hemmaklack också. Så där tar man ju inte över på det viset.
Ja, och på något sätt tror jag det blir en, missförstådd rätt nu, en annan mysfaktor när man möter ett lag som Halmstad när Malmö möter AIK. Det är liksom en mycket mer hetsk stämning, om jag säger så. Det är inte, liksom inte bara det där, det finns någon annan underton. Här är det liksom bara ren och skär glädje och ingen att bråka med.
Men det är fina kontraster till de här stormötena också som jag gillar. Men förra året så var ju MFF på Finnvedsvallen och slog korvrekordet där. Det har ju aldrig sålt så mycket korv i östra eller västra Småland tidigare. Liksom.
Men i östra Småland,
där har de nog, det är sen länge. Liksom. Nej, men det är ju kul att få uppleva ett korvrekord. Liksom. Jag var ju på plats. Det kommer jag att börja med.
Men det är nog många av de här lite mindre arenor. Så du så, Värnamo, Kalmar, Mjällby ofta skapar också en lite speciell stämning och atmosfär. Mm.
Alltså det de har gemensamt är att många av dem är fantastiska arenor på sommaren.
Ja.
Tidigt på våren, sent på hösten, är inte lika roligt.
Nej, Örjan skulle ju behöva en ordentlig... Jag har förstått att man ska säga Örjan då. Min fru är från Halmstad, så hon säger. Hon kör ju bara Örjan. Jag försöker köra lite lokalstuk på när jag pratar om arenan då. Bara så ni vet.
Vad är det Örjan behöver?
Nej, men den behöver ju en ansiktslyftning helt klart. Den ligger ju fantastiskt fint. Precis som nämnda Strandvallen också då. Men den känns lite nedgången, får man väl säga.
Ja, det är något speciellt med arenan vid vattnet. Kalmar tappar ju det när man Fredriksskans
låg. Ja, den låg ju otroligt fint.
Men nu har de ju nära till motorvägen. Det är lätt att ta sig dit. Om man inte åker tåg, för då kommer man in i Kalmar, så måste man ta sig ut.
Ja, det är otroligt. Jag tänkte inte på det.
Tänk vad vi kan sväva iväg.
Ja, det är inte klokt. Närmast för MFF väntar nu, som nämnts, Häcken hemma och Elfsborg borta. När vi tittar tillbaka på Allsvenskan 2023, är det här matcherna som kommer att definiera MFFs säsong, Max?
Nej. Jag tror inte det.
Varför inte det?
Nej, jag tror faktiskt mer... Nu ska jag låta lite pessimistisk. Jag tror mer skadeläget kan definiera den här våren. Jag blir väldigt illa berörd och tycker det är obehagligt när det är sån här typen av huvudskador som... Vi har sett dem, jag menar, Tigan Mika i Rosengård fick en smäll i huvudet i december och spelar fortfarande inte fotboll. Man vet aldrig var det här tar vägen, och MFF släpper inte ut någon information i första taget här nu. Det kan man väl kanske förstå också. Så att jag tror att väldigt mycket kommer, även om man kan lappa och laga och få ihop ett bra försvar ändå, så att säga, så tror jag att resten av våren kan definieras av hur snabbt Cornelius och Lasse Nilsson är spelbara igen.
Jag tycker de säsongerna som definieras av enstaka matcher, eller det är oftast Europasäsongerna med, liksom, ja, med Celtic-mötet definierade 2015 och Salzburg 2014 och sådär, just när de bara, så att säga, inom situationstecken bara vinner Allsvenskan, så är det mer kanske skadeläget som Max är inne på, eller kanske just om i år kanske det som definierar säsongen snarare är spelsystemet då. Eller någonting helt annat kanske definieras av Pontus Janssons hemkomst. Det får vi se. Men just om, det är svårt att säga däremot så kan det ju bli liksom att spiken i kistan, vilket ju är konstigt att prata så här tidigt på säsongen, såklart.
Ja, det är ju alltså Häckenmatchen på det sättet. Spelar Malmö oavgjort, det är ju helt okej. Okay. Skulle de vinna, ja, då är det ju lite det här. Då är det någon som börjar snickra lite på kistan i alla fall.
Och det är ju liksom lite vägskälsläge här för serien i stort. Det är ju liksom, hela Allsvenskan håller ju på Häcken och Elfsborg. Det borde de ju i alla fall göra. Man får inte glömma det. Det här är ju två lag som har inlett serien fantastiskt bra. Vilken annan säsong som helst så hade ju det varit liksom tokhyllningar åt de lagen. Det är ju bara för att MFF har varit så extrema liksom.
Om vi då ska dra förutsättningarna i försvaret, så är det ju alltså så att Lasse Nilsson och Derek Cornelius skallade ihop mot Halmstad. Båda fick
förlåt.
Cornelius hade ju tydliga yrsel symptom. Lasse Nielsen verkade ju enligt hans egen utsago mer handla om att det blödde ymnigt än något annat. Men han har ju å andra sidan en historia av hjärnskakningar som man måste ta med i beräkningen här.
Man hade en det är liksom lite svårt att veta vad som är vad, för det är, man går väl inte in jättenoggrant med vad som är vad i en huvudskada. Så här, men om jag förstod det rätt, den som man åkte på mot Djurgården tror jag det var förra hösten, så var det mer av en whiplash-karaktär än en hjärnskakningskaraktär. Men han hade ju annars sedan fått en huvudsmält tidigare den säsongen.
Mm. Man vet ju inte var det här landar. Alltså, det är ju, men om vi någonstans förmodar att hjärnskakning har de kanske fått i någon form båda två, så är det ju en så här kallad hjärntrappa, och det är ju svårt att säga att de spelar ju inte på ett par veckor. Det, alltså alldeles oavsett hur svårt det är. Man ska ju inte överdriva det heller, men det kändes som en lite onödig situation. Det var lite Kouakou-varning på Cornelius insats där. Han har fritt synfält, han ser Nielsen framför sig. Jag vet inte, han hade inte behövt gå in så aggressivt i den situationen, om man ska vara lite kritisk.
Han hade ju inga problem att fira avgörande målet i alla fall, den här filmen från avgörandet då, som MFF har lagt upp på Twitter. Men det behöver inte betyda så mycket, för ofta kan den typen av huvudvärk kicka in senare på kvällen eller något sånt där. Så att det är liksom, jag ska inte utmåla mig själv, ha några slags doktorskunskaper, men de följer förmodligen det där väldigt, väldigt noga.
Det är ständiga påpekandet att vi är inga läkare.
Nej, jag skulle säga det men samtidigt så
samtidigt är vi det.
Nej, men samtidigt någonstans har vi har så pass mycket erfarenhet, inte minst vad det gäller just huvudskador. Huvudskador och knäskador brukar vara ganska tydliga, om man säger så. Mm.
Och nu har ju, ska vi ju säga, MFF tränat under måndagen, men då tränar inte de som spelade matchen på söndagen, så att de tränar sitt första pass här på onsdag, och det är väl någon slags indikation då på vilka som är tillgängliga.
Ja, vi har ju ställt skadefrågor till MFF, men fått besked att det kommer i skaderapporten på torsdag.
Ja, och när MFF säger att det kommer skaderapporten på torsdag, så vet vi alla att det kommer ur Henrik Rydströms mun efter onsdagsträningen, för han brukar inte ta så mycket hänsyn till den här skaderapporten.
Ja, alltså, om vi ska förtydliga där också, så tycker jag har respekt, och det är väldigt svårt att uttala sig om huvudskadorna nu. Den frågan vi faktiskt ställde gällde Martin Olsson, som såg ut att få en smäll på näsan som skulle kunna innebära en bruten näsa. Och där kan jag då vara kritisk mot MFF och säga att det hade varit väldigt enkelt att svara på, för det visste de igår. Och det förstår jag inte varför man skulle vara hemlig med. Det kommer framgå ganska tydligt ändå. Sen är det så att skulle det vara en bruten näsa, så är det ju faktiskt möjligt att spela ändå.
Men han har ju spelat med skydd tidigare.
Ja, det är lite hans grej nästan. Martin Olsson nu är det ju, vi skjuter från höften här.
Liksom. Ja, men om vi bara liksom tar sammanställningen i mål, så är det ju också så att Bussanello är avstängd efter ytterligare en otroligt onödig varning.
Ja, och jag tycker det känns lite irriterande. Fortfarande tycker jag återigen att han gör en fantastisk match på många sätt och vis. Men han måste lära sig att behärska sig. Han kunde faktiskt ha åkt ut nästan.
Som jag uppfattade, så var det en protest som fortsatte minuter efter det han protesterade.
Han fick ju ordentliga utskällningar av både Anders Christiansen och Isak Estelin för att han inte gav sig. Men i sak vill jag dock försvara honom lite grann. För det han gör när han...
Ja, det var ju Pena-situationen.
Men han ställer sig också med fingrarna och räknar, för att han tycker att de tar för lång tid på sig, Halmstad. Det kan jag köpa någonstans. Jag hade gärna sett någon indirekt frispark här och var när målvakterna går och såsar med bollen.
Ja, okay. Det glömde jag bort innan när vi pratade domslut och det här. Just att, jag har väldigt stor respekt för Ekberg. Jag tycker kanske att han är Sveriges bästa domare, men när man hinner se tre repriser på en situation, och när bilden går tillbaka live, eftersom jag ser den på tv, och målvakten fortfarande inte har sparkat in bollen, då är det någonting som är fel. Och återigen så tycker jag att det här vore väldigt, väldigt enkelt för fotbollen att åtgärda. Följ reglerna. Tillåt inte 40 sekunder för varje inspark. Tillåt inte att målvakten håller bollen i 15 sekunder i händerna. Det är inte svårt.
Slutligen då, så är ju Anton Tinnerholms status något oklar. Han var inte med i truppen i Halmstad. Så hur löser Henrik Rydström uppställningen mot Häcken?
Han får väl skicka ut någon sån här Kalmar-aktig formation. Jag har försökt, det är ju så himla svårt att liksom uttala sig om när man inte riktigt vet vilka som är tillgängliga. Jag skulle inte hålla det för osannolikt att att Cornelius faktiskt kan spela. Säger jag emot mig själv, eftersom då väger jag ju in det där som man såg på videon när han sprang och firade. Så,
men det är inte roligt att spekulera i situationen om Nielsen och Cornelius inte spelar.
Ja, det kanske man kanske får göra så att man får välja bort dem helt enkelt. Och vad har man då som mittbackar? Då har man Sandro Cotto. Och jag tror ju att...
Det känns ju lite ringrostigt.
Ja, jag tror att Rydström föredrar Moisander. Men att kasta in en 36-åring som inte har spelat sedan förra sommaren mot Sadiku Traoré, det kan bli jobbigt. Alltså. Även om finländarna är ju fantastiskt smart och ofta står rätt och sådär. Och är ju ett fysiskt praktexemplar. Liksom. Man har ju spelat på den högsta nivån. Och det. Så att han kan ju säkert rent positionsmässigt klara av det ganska bra. Men behöver han ju snabba spelare runt sig också. Så,
men skulle man kunna tänka sig om Tinnerholm är redo för spel, att Martin Olsson flyttar in i mitten och att Tinnerholm kanske till höger och Ceesay flyttar över till vänster?
Det tycker jag känns som en ganska... Alltså man har ett mittbackspar som är Olsson, Moisander och så är Ceesay på ena kanten och
den vi glömmer bort, eller inte glömmer bort, men som man har fallit bort lite grann, det är ju Oskar Lewicki. Jag trodde ju att han skulle komma in i den här situationen faktiskt. Men det tyder väl också på att han kanske har haft lite kämpigt formmässigt och inte riktigt kommit in i den, och så den är klurig. Det finns ytterligare en lösning på om man vill ha Martin Olsson som mittback. Alltså Rydström, han är ju väldigt tydlig i vad han gör, men samtidigt så kan han ju överraska. Det är ju faktiskt att damma av Jonas Knudsen som vänsterback. Han har ju en vänsterback till i truppen. Men jag tror inte på det riktigt, men man kan väl förmoda att Knudsen sitter på bänken för första gången i alla fall.
Jag tycker det hade varit fint om, även om det är på, så att säga, inom situationssäkerheten här då, med fel position, att Lewicki faktiskt hade fått en start. Alltså någonstans så är han värd det, tycker jag, med tanke på allt han har gett för klubben och så vidare. Och att liksom snarare slå knut på sig själv för att hitta en jättekonstig lösning, så kanske han ligger väldigt nära till hans.
Kan det vara en, nu far jag iväg, Lewicki mitten, Moisander till vänster, Tinnerholm till höger och Ceesay och Martin Olsson på vingarna.
Ja, men det är inte alls otänkbart. Men det, hur som helst, är ju situationen ganska långt ifrån optimal. Men just med tanke på vilket lag som Häcken är och hur bra de är på att utnyttja sånt. Så att det ska bli grymt spännande. Alltså.
Om man tittar på offensiven då, så har MFF hittills 8 målskyttar och 11 spelare med assist. Finns det någon spelare här som är extra viktig mot Häcken, eller är det liksom, är det bredden som är grejen?
Det häftiga är ju också att man då har 7 målskyttar på de 4 senaste matcherna, blir det då, eftersom Isak Hestelin var ensam så länge. Vad var frågan? Var det någon som var lite viktig?
Är det någon som är extra viktig, eller är det bredden som är grejen?
Jag kommer alltid tycka att Anders Christiansen är, eller alltid, men än så länge tycker jag att Anders Christiansen är ändå lite viktigare än de andra, om man får säga. Om man liksom går till en spelare, den man sätter ut på planen först, så är det ju fortfarande kaptenen, tycker jag.
Ja, så är det väl. Jag tänker, den innertrion där har ju liksom etablerat sig som navet verkligen, med Peña och
Larsson. Den lär väl inte ruckas på.
Nej, den är väl kanske ännu viktigare i ett sånt här läge då, med om man inte skulle vilja ha in den defensiva Oskar Lewicki på något sätt. Jag vet inte, men det blir väldigt spännande att se hur han får ihop det, om nu så många är borta som vi kan misstänka. Och som sagt, Busanellos varning i det läget är ju direkt dumdristig när han vet att laget dessutom har skador i backlinjen.
Ja, den ställer onekligen till det en del.
Sen fortfarande så rent spelmässigt så har han några aktioner som är fantastiska nu igen. Så att,
MFF har förresten använt 14 startspelare i år. Vet ni hur många man hade använt vid samma tid förra året?
Alltså vid den här tiden förra året så hade man ju en match.
Det var ju
i den här, de hade 11 spelare borta. Jag skulle gissa på 21.
18 tänkte jag i huvudet, men
23
startspelare.
Ja, det säger ju någonting om det är liksom, när man liksom pratar om så här, det är relationismen som gör det här, så kan man också peka på på de två siffrorna.
Men det är också
de
gör också en del. Om man tittar tillbaka på de här framförallt 70-80-tals storhetstiderna så byggde de också på att det var väldigt mycket samma spelare.
Det hade man ju inte så mycket val väl, men fick ju inte byta så många.
Nej, man fick inte byta, men du hade ju ändå de två, alltså du startade, vad ska man säga, de 13 spelarna var exakt samma nästan varje match.
Det minns jag även från min barndom, alltså där i vad säger, mitten och andra halvan av 80-talet, alltså Holtsson-lagen. Det var ju inte bara, det var ju samma startelva alltid om det gick, och det var samma tre spelare på bänken alltid. Ja.
För det var liksom mer förändringar. Det var inte så att man bytte en eller två där i onödan, så att
nej,
säga. Man kan, som sagt, han vill dra även fram till Tom Prahls bästa år där när de vinner 2004, så ändrar inte han mycket heller egentligen.
Och jag tror dock att den här siffran höjs till 15 åtminstone på söndag. Det skulle inte förvåna mig i alla fall.
Vad förväntar ni er av den här matchen då? För det känns ju som att
jag vill ju
hypen är ganska stor.
Ja, jag vill ju se en sån här riktig holmgång liksom. En sån, ja, men lite så som Stockholms derbyt var uppe, fast mer välspelat då. Alltså där det blir 4-3 då till Hammarby. Man vill ju se någonting liksom, att det böljar och fram och tillbaka, och två lag som liksom, alltså med tanke på att det här är de två lagen som spelar, har det i särklass bästa spelsystemen och bästa spelarna i Allsvenskan, det får jag ändå säga. Så i konkurrens med Elfsborg ska jag säga, som, det blir lätt att de glöms bort det, som man pratar för kanske inte så mycket om de som man borde göra. Men då är ju förväntningarna höga liksom. Och det har varit bra matcher mellan lagen de senaste åren. Lite tyvärr för liksom underhållsvärdet i det internmötet, så var ju MFF inte så bra förra hösten när lagen möttes. Då var ju Häcken klart bättre, trots att man fick en man utvisad.
Jag tror att sannolikheten för att Malmö åker på en första förlust har ju ökat med tanke på skadeläget. Det kan man inte komma ifrån. Om vi då fortfarande spekulerar att kanske mittbackarna inte kan spela. För Häcken är ju så vasst offensivt. Så att där finns det ju någonting att jobba med. Får man hoppa tillbaka en kort sekund till Halmstad-matchen, bara när vi pratar försvar. Så det var först när liksom blicken gick ut mot bänken. Man hänger inte med i alla svängar och tänker inte så noga. Men bredvid Haglund på bänken sitter ju faktiskt en assisterande tränare som heter Pelle Olsson, som kom fram som försvarets mästare. Den hjärntrusten där gör ju att man också kan förstå varför Halmstad har hittat ett så stabilt spel.
Pelle Olsson, en av MFFs mer bortglömda värvningar.
Ja, precis.
Var här en eller två säsonger i början av 80-talet?
Jag tror det var bara en säsong till mig, men jag kan inte svära på det. Nej. 81, men så att det är inget avtryck.
Nej, 81 kanske, 80, någonstans där. Han såg ganska mycket exakt likadant som man gör nu.
Ja, men han är ju liksom, han var ju, det var ju så han byggde Gävle. De var ju omöjliga att göra mål på. Så att,
Jag minns att MFF gjorde 3 mål i en halvlek.
Ja, precis. Jag minns också den matchen. Hur slutade
den? Den kom upp för inte så länge sedan. Det var när MFF ledde med 3-0 mot AIK. Så var det någon som påminner.
Ja, den har satt djupa spår, för jag tycker nästan alltid den kommer upp när de har en stor halvtidsledning.
Ja, men det är ofta också väl när Anders Andersson är delaktig. Eftersom han var delaktig. Ja,
han vill gärna att det ska hända igen, så att han inte behöver stå själv med den, så att säga, bedriften.
Google är ibland vår bästa vän. 84-85 spelade Pelle Olsson i Malmö. Han gjorde 17 allsvenska matcher och 7 mål faktiskt.
Nej, det är inte dåligt.
Till sist innan vi slutar så Fredrik, Ljungskile kommer ju närmare något annat lag att ta poäng mot MFF i södra domettan.
Ja, liksom, jag tycker nästan det ska vara att man ska få poäng när man är så nära att ta poäng.
MFF vann ju med 4-3. Vad känner du? Bitterhet, stolthet?
Nej, jag känner nu mest stolthet. Ja. Jag känner hopp om den här säsongen, för jag har en känsla av att det blir kamp i botten för Ljungskile, men alltså man kan få med sig ett så pass bra resultat och ändå spela så pass hygglig fotboll mot ett lag med överlägsna resurser. Så det lovar gott.
Max, du lyckades göra 2 mål på övertid faktiskt.
Men du var lite inne på här innan vi började att det är en trend.
Ja, jag tycker att, utan jag har inte sett exakt alla matcher här, men det finns en liten trend av att MFF inte vinner sina matcher lika enkelt som man gjorde, bortsett från Göteborg i allra första matchen. Sen hade man liksom en streak där det gick väldigt bra. Och jag tror att det kommer att komma förluster här framöver, att det kanske har lite kom en falsk trygghet i att det skulle gå lätt även i den här serien, och att det kommer att krävas lite mer för att gå så stabilt genom säsongen som kanske många tror. Därmed så tittar man på övriga resultat, så slår ju alla lagen varandra, så att det finns inget hot mot Malmö bakifrån egentligen. Utan de kommer säkert att vinna serien. Det ska jag nog säga tydligare nu än innan. Men det finns lite risk för att det kan harva till lite i maskineriet. Och gör det så vet man aldrig riktigt vad det leder. För att laget har ju aldrig förlorat en seriematch.
En riktig match.
Nej, en riktig match. Så att,
De leder ju, de har spelat 6 matcher och vunnit alla, leder serien med 5 poäng. Före Halmia som de ju städade av utan några som helst bekymmer.
Men det har liksom inte rent... Spelmässigt har man inte riktigt sett den dominansen som kanske många förväntade sig att man skulle kunna ha även detta i året. Men vi får se. Spännande där bakom, om vi ska nämna det väldigt kort, det är ju då att man har startat ett akademilag, en Malmö fotbollakademi i division 4. Och det ångar på där med unga spelare då, på ett sätt som jag inte trodde faktiskt skulle vara riktigt möjligt. Alltså man vinner nästan större än vad damlaget började när man gjorde omstarten, om ni förstår vad jag menar. Så det är ju... Det tyder på att man har fått en spin på flicksidan som jag kanske inte riktigt trodde man var mäktig. Det är klart att man drar nytta av att man har plockat spelare från unga spelare från andra föreningar i närområdet. Men för framtiden, och man liksom blickar framåt, att få upp det laget någon ser ytterligare och samtidigt nu A-laget marscherar på, så har man lyckats väldigt väl i sin omstart av verksamheten, definitivt.
Mm. Bra, vi återkommer efter Häcken-matchen. Då ska vi såklart avhandla den och blicka fram emot nästa toppmatch på schemat. Det här har varit avsnitt nummer 322 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman, och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!
Hej hej! We'll be right back.